If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men det är lite annorlunda när man själv är håller en podd, tycker jag. Jag är mycket mer bekväm att vara en gäst som nu än att liksom vara ansvarig och hålla dig själv.
Nej, precis. Det är exakt. Det är lite som skillnaden mellan att ha en fest och vara på en fest. Man är så här värd, så kan man inte slappna.
Nej, men exakt.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Innan vi drar igång ska jag tipsa om att man kan hitta lite extra material på sociala medier. Sök på Lära från lärda så kan ni se lite bilder och annat kul. Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag har läst, som heter Motivationsrevolutionen. Från temporär tändning till livslång låga. Nytryckt bok som jag alldeles färsk som jag har i handen faktiskt. En av de två författarna, Magnus Lindvall, välkommen.
Tack så mycket.
Jag ska nämna också att du har skrivit den tillsammans med Olof Rolander.
Det stämmer.
Jag brukar ju börja med att gästen får presentera sig. Du kan ju säga något om er båda kanske.
Ja, ska jag börja med hartigt börja med min kollega då, eller vän Olof Rolander, som är inspirationsföreläsare, sommarpratare. Hållit på med det här ganska länge, är väl en väldigt mycket mer publik figur tror jag för många än vad jag själv är. Ute och föreläser och jobbar och träffar företag och pratar just om allt från mental träning till framförallt motivation också de senaste x antal åren. Så han är nog en person som, han har släppt också flera böcker tidigare då. Och jag själv då är professor i hälsopsykologi vid Göteborgs universitet. Och också faktiskt nu då gästprofessor vid gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Så att jag har ett ben i Stockholm och ett ben i Göteborg. Så man kan säga att jag pendlar däremellan faktiskt. Jag är en vecka i Stockholm och en vecka i Göteborg.
Om jag sätter mig lite i så här djävulens advokat och jag tänker motivationsrevolutionen. Och de här delarna ni har med liksom, kring hur ni beskriver motivation. Och så här, jag känner ändå att jag har ju läst om dem förut. Så vad är egentligen som är nytt i boken?
Ja, jag ska försöka kontra det. Jag tror nog på ett sätt har du rätt. Absolut. Det här med framförallt inre och yttre motivation som är en viktig del i självbestämmande teorin. Det är ju inte nytt. Det har nog en och annan hört talas om. Men jag tror ena sidan att du är ganska mycket, det man säger, en outlier i den forskningen, att du har nog läst avsevärt mycket mer och känner till det här med tanke på din podd och mycket annat än vad de flesta gör. Så jag skulle vilja hävda att hela historien och hela den här självbestämmande teorin är fortfarande en ganska välbevarad hemlighet. I den mån man hör om det, folk har skrivit böcker om det och någon pratar om det, det dyker upp då och det gör det. Så är det, skulle jag tolka, som en ganska begränsad bild av hela den här teorin som kommer fram, och tyvärr ibland är det också missuppfattning och myter kring vad det här handlar om. Ska jag vara lite provocerande så kan jag tycka liksom att då har man läst lite om det här, tycker det är viktigt, och sen det man tar med sig från den här SDT-teorin, som självbestämmande teorin förkortas som, är inre och yttre motivation. Och det nöjer man sig med. Och det är ju en central del, men det säger definitivt inte allt. Och det blir en väldigt konstig och ensidig bild av just det här med motivation och SDT när man tar med sig det. Så skulle jag vilja hävda, så sett är det en revolution. Revolutionen ligger väl egentligen också det här med att fortfarande, även om vissa människor vet och vi har talat om det här med inre yttermotivation, så genomsyrar det definitivt inte samhället och så som vi jobbar och så som man tänker när vi försöker jobba med motivation när det gäller oss själva, när det gäller barn hemma, man är förälder, när det gäller skolan, när det gäller arbetet och så vidare. Det genomsyrar definitivt inte det fortfarande. Så det är den revolutionen vi pratar om i boken.
Jag tänkte också att vi kan sen komma till mycket exempel hur man kan tänka själv och sådär, som jag tycker är spännande. Men kan vi, jag tänker som utgångsläge, kan du inte, det som ni beskriver i början, det här med motivation 2.0 och 3.0, lite skillnaderna där.
2.0 är väl egentligen, vi pratade i början om olika typer av drivkrafter, där vi kan prata om en biologisk drivkraft som är en viktig del liksom. Vad det handlade mycket om förr i tiden också, med fortplantning och överlevnad. Det är ju en central, vad man kan kalla någon slags drivkraft. En annan 2.0 är ju det som har varit inom med piska och morot. Att för att vi människor ska få fart på oss eller anstränga oss, så handlar det antingen om att hota med bestraffning eller locka med belöning. Liksom det, och det är en central drivkraft fortfarande idag. Den tredje drivkraften som vi pratade om här i början, det är ju snarare den här inre motivationen då. Där det finns liksom en drivkraft som inte... Det finns liksom inte, det handlar inte om att du måste sen dricka för att dö eller överlevnad eller fortplantning. Och det handlar liksom inte om hot eller straff eller belöning riktigt heller. Det är någonting annat. Jag tror något bra exempel i alla fall kan vara, varför håller du på med det du gör? Varför sitter du här och ödslar den här tiden och håller på att säga med mig? Varför sitter jag här? Handlar det om fortplantning eller liksom överlevnad? Nej, definitivt inte. Det är ingen drivkraft. Varför du lägger ner så mycket tid på att läsa in det på böckerna och bjuder dit gäster? Handlar det om undvika bestraffning eller få belöning? Yttre belöning vet jag inte, möjligtvis får du uttala dig själv om, men jag misstänker att det inte är så starkt drivkraft för dig. Det är ju sällan det för mig i min forskning, utan det handlar om någonting annat. Och jag själv liksom är ju nyfiken. Och du själv misstänker jag, nu lägger jag ord i munnen på det, det är inte behövligt, men du får säga om du inte uttalar med. Men just det här med att det är någonting annat som driver, varför man lägger ner så mycket energi på det man gör, som har med någonting annat att göra, att det är belönande i sig. Det är liksom på något sätt att man har nyfikenhet och en drivkraft som kommer inifrån. Och det är just den här 3.0, den här inre motivationen som man började upptäcka då i tidiga studier på apor och så småningom som växte och som blev den här självbestämmande teorin. Den har ju hållit på nu i 50 år att man började upptäcka att det finns något annat som inte är just där yttre belöning eller bestraffning eller drivkraft.
Och för att återkoppla till det vi sa innan, det är ju ganska mycket arbetsplatser fortfarande som jobbar med motivation 2.0. Skulle jag säga, många chefer och ledare som agerar på det sättet, att nu skäller man ut någon, de gör det dåligt och man ger dem lön för att de ska göra som man säger.
Jo, men det tror jag. Vi försöker resonera lite. Hur kommer det sig att inte motivationsrevolutionen redan har skett? Om det är så som vi säger, så givet och så mycket starkare effekter och sådär. Jag tror det finns många anledningar, och en är att det känns ganska rätt i magen att använda 2.0 för många. Liksom det här med kontroll, bevakning, bestraffning, belöning, alltså det är på något sätt intuitivt, och det dessutom så verkar det oftast fungera kortsiktigt. När man tittar på liksom vad som händer kortsiktigt, så verkar det fungera, men ja, det känns rätt i magen, och därför så tror jag många fortfarande använder det. För att använda det här som vi ska prata om nu med 3.0, ha ett annat sätt att jobba med självbestämmande motivation, kräver ju oftast lite mer förarbete, kräver mer liksom, det kräver mer av dig, att du läser in dig, att du tänker till, att du bjuder på dig själv, att du liksom sätter upp en miljö som funkar. 2.0 med piska morot är på ett sätt väldigt mycket mer enklare i situationen, och du kan liksom släcka bränder med en gång. Så att det är mycket mer förrädiskt på det sättet. Men det funkar inte långsiktigt.
Jag tänker som förälder är det ju, kan man ju förstå, det är lätt att ta till. Så här, nej, men nu gör du så, annars så får du inte göra det. Eller du får någonting för att du, alltså det är lätt att ta till det i stunden.
Ja, men herregud, jag har ju en biologisk son och 3 bonusbarn och jag, tonåringar. Jag tar ju till det med jämnan i situationen, som du säger, för att det känns rätt. Man hotar med att ta bort tv-spel om man inte gör på ett visst sätt. Eller man försöker muta och belöna. Och det gör vi nog alla, liksom, för att det är det verktyget vi tar till, för att det känns effektivt och kraftfullt och handlingskraftigt i situationen. Och ibland så ger det en tydlig effekt, alltså så är det ju, inte bara på barn utan också på vuxna. Men Problemet är återigen det vi inte ser, det är just långsiktigheten och hållbarheten, att där får vi problem. Alltså vi gör ju en jämförelse, kan man göra med snabbmat liksom, eller snabba kolhydrater. Det går ju liksom innan du ska köra Vasaloppet och driva en jäkla massa druvsocker och kexchoklad, absolut, men det är inte särskilt smart. Samma sak, du vill kanske ha en annan typ av liksom mer långsiktig, hållbar fiber eller vad man nu vill kalla det motivationsmässigt för att det ska funka, men de är väldigt svåra att få i stunden.
Ska vi prata lite om beståndsdelarna? Sen vi kommer säkert hoppa lite fram och tillbaka till praktiska exempel längs vägen. Men de här delarna, det är framförallt de här tre pusselbitarna som jag tänker på. Kompetens, tillhörighet och autonomi.
Just det. Det är ju en av delteorierna i STT som handlar om de här psykologiska behoven. De här grundläggande psykologiska behoven. Som du säger, kompetens, autonomi och tillhörighet. Och man kan väl säga någonting om dem. Det här är ju inte, kanske skulle många uppfatta, rocket science som man stöter på det, utan ett av styrka mest till att många känner men det, är just, det känns ganska logiskt och sunt. Det är så här jag dessutom jobbar. Kompetens, att känna sig kompetent på någonting oavsett om det är jobbet eller vad det är ju ganska centralt för många. Känner vi oss inte kompetenta att vi kan vara effektiva i det vi gör, så är det ju lätt att drivkraften försvinner. Så den är ju nog ganska självklar på något sätt.
Alltså när vi känner oss kompetenta blir det roligare också.
Exakt.
Att utföra det man gör. Alltså det blir en inre, att man, som du sa, man gör av en annan anledning.
Ja, precis. Och framförallt att det hänger ihop väldigt nära med, alltså överlag de här tre psykologiska behoven. Grundtesen är ju det att liksom en miljö som tillfredsställer de här tre psykologiska behoven kommer öka sannolikheten för att du känner just inre motivation. Eller den andra typen av självbestämmande motivation som vi kom in på senare, som handlar om att man köper argumenten bakom beteendet. Så det skapar en hållbar motivation om man kan tillfredsställa de här behoven. Att känna sig inkompetent, som du var inne på här innan, ja, men det vet vi alla. Man kan känna sig inkompetent en stund och kunna liksom ha tjockt pannben och köra på ändå. Men det går inte hur länge som helst. Till slut så kommer man liksom inte orka att göra det. Så att kompetens och känslan av kompetens, för det är centralt på de här behoven. Det handlar inte om någon slags objektivt om du är kompetent eller inte, även om det hänger ihop. Utan det handlar om din känsla, din upplevelse av kompetens. Och den behöver ju inte alltid gå hand i hand med hur det faktiskt ser ut. Du kan ju faktiskt känna att du inte är särskilt kompetent på vissa saker i ditt jobb eller vad det nu handlar om. Fast andra runt omkring skulle säga att du är jättekompetent. Så det viktiga centrala här är ju känslan. Hur man, som chef till exempel på en arbetsplats, hur får du dina anställda att känna sig när det gäller kompetens?
Mm.
Så kompetens är ju en sak. Tillhörighet, samhörighet är ju det andra behovet. Och relatedness på engelska, svårt att hitta en direkt översättning på svenska. Vi landar ju oftast i antingen samhörighet, tillhörighet. Sådär.
Mm.
Sociala dimensionen, känslan av liksom att känna sig liksom bekräftad. Vi är en del av en helhet, vi är en flockvarelse. Vilket är ju väldigt, väldigt starkt hos många av oss. Det kanske många har märkt av, inte minst nu när många jobbar hemma. Vi har haft restriktioner och sådär. Liksom att den delen som man fick utan man tänkte på det på jobbet till exempel. Det här med diskussionen runt fikabordet eller kaffemaskinen. Och att känna sig bekräftad och vara en del av en helhet. Vara en del i flocken fysiskt. Det är väl något som kanske blir påtagligt nu när många jobbar hemma. Det är svårt att tillfredsställa det behovet.
Mm.
Så det är väldigt centralt. Och sen den sista delen är väl det som STT är mest, kan man säga, som är kärnan i STT, det här med autonomibegreppet som också har blivit väldigt missförstått. Och där kan jag också se att många som har varit inne och duttat lite i teorin och läst lite och sen skrivit en bok om det väldigt ofta missförstår vad autonomi handlar om. Att man tar det bokstavligt, att det handlar om just självständighet som rent språkligt det betyder. Men autonomi här handlar just om det här med att man känner att man äger sitt beteende, att jag på något sätt, valfrihet och frivillighet är centralt, att mitt beteende utgår från mig själv och jag äger det här. Jag gör det inte på grund av någon annan, jag är liksom ingen marionettdocka i någon annans hand.
Mm.
Det är det som autonomi egentligen syftar på. Känslan av valfrihet, frivillighet och liksom att det jag gör liksom är det jag som styr på något sätt. Att jag sitter i förarsätet i mitt eget liv och bakom ratten i mitt eget liv. Jag sitter liksom inte på passagerarsidan som vissa kanske känner. Eller ännu värre, jag sitter inte i baksätet i mitt eget liv och någon annan styr hela tiden. Utan det är jag som sitter och liksom sitter bakom ratten och styr.
Mm. Och när man liksom förstår och kan de här, vad så att säga kan man göra med dem?
Mycket av, alltså varför jag gillar STT också är för att det inte bara är en teori, det är ju en makroteori, men den också har en ganska tydlig tillämpad touch. Hur kan man jobba liksom i vardagen utefter den här då? Och då kokar man ganska snabbt ner i just att påverka miljön. sätta upp en miljö som så mycket det nu går tillfredsställer de här tre psykologiska behoven för så många som möjligt. Det är liksom grundprincipen. Jag ska säga att SDT handlar ju ganska mycket om grundprinciper. Den har ju extremt mycket stöd i forskning, den är väldigt stabil. Men den har kanske inte de här liksom GPS-kartorna för hur exakt vi ska göra i varje situation. Hur du på din arbetsplats exakt ska se till att de här principerna uppfylls har den ju inte de lösningarna. Och det är ju den dåliga nyheten. Den goda nyheten är att väldigt många olika vägar leder till Rom. Du kan åstadkomma det här i hemmet, på skolan eller arbetsplatsen på väldigt många olika sätt. Och då är det viktigt också att fundera på, när jag har varit ute och föreläst och pratat om det här, så försöker jag liksom alltid bolla tillbaka till de som man pratar med. Liksom, vad innebär kompetens där ni befinner er? Om ni tränar barn och ungdomar, eller om ni är chefer på en arbetsplats eller vad ni nu är för någonstans. Vad innebär kompetens och hur märks det, hur uttrycks det? Vad innebär autonomi? Vad innebär samhörighet, tillhörighet? För det kan ju se annorlunda ut, även om de här tre behoven är universella, menar man att de finns hos oss alla, så kan de ju ta sig till uttryck på olika sätt för liksom olika åldrar och kulturer, ja, massa saker som kan påverka lite grann vad det innebär. Och där är det viktigt att ha fingertoppskänslan och jobba. Liksom principerna kan vi diskutera och bjuda på, de är viktiga att ha med sig. Den här liksom övergripande 10 000 meters kartan när man tittar ner på terrängen. Men hur det faktiskt blir när vi åker ner på terrängen, det krävs ju fingertoppskänsla och liksom bra, kan man säga, känsla för hur miljön verkligen är.
Kan vi inte ta några praktiska exempel då, bara så att vi levandegör dem lite? Man kan ju se det ur olika perspektiv, men jag tänkte, kan vi inte börja med dig som i rollen som förälder? Om du har något exempel på just där du har kunnat sett det här med något av barnen till exempel, alltså i den rollen så att säga.
Ja, frågan är om vi ska ta mina behov som tillfredsställs som förälder eller barnens behov.
Ja, men jag tänkte just så här, hur man kan tänka som förälder. Ja, just det, gör jag så kanske liksom, och gör jag så.
Ja. Jo, men det är några klassiska exempel kan ju handla om allt ifrån att hjälpa till i skolan med läxläsning och så här. Att det är viktigt återigen att man ger barnen en känsla. Kompetens är ju rätt centralt i skolämnen och något som kanske kan snabbt kväsa motivationen, att man känner att barnet känner att det där klarar jag inte av, jag kan inte det här. Så där handlar det om liksom att man pratar mycket i SCT om struktur som en viktig del. Och struktur är intressant, för det kan ju låta som att, vänta nu, ni pratar om autonomierna. Struktur låter ju verkligen som motsatsen och fienden till autonomi. Så det är väldigt intressant. Men i SDT är man väldigt noga på att trycka på vikten av struktur. Att ha liksom en psykologisk byggnadsställning runt barnet till exempel, eller den vuxna. Hur kan vi hjälpa till liksom att skapa en känsla av kompetens? Att ringa in och avgränsa en färdighet eller en uppgift är ju väldigt centralt. Vi ska inte hålla på med hela rummet, utan här ska vi hålla på. Och här liksom inom ska vi lösa problemet och hjälpa till alltså med målsättning, strukturera upp en uppgift. I skolarbetet är ju det centralt. Det är väl det många lärare också försöker att jobba med, brottas med. Liksom att göra uppgiften väldigt tydlig och klar. Så när det gäller kompetens så är ju struktur väldigt, väldigt centralt. Autonomibegreppet är ju lite knepigare när man är förälder. För man kan ju inte släppa på allting hos barn. Då blir det ju kaos. Men däremot att få dem att känna liksom att jag bestämmer inte hela tiden hur vi ska lösa uppgiften. Alltså den här läxan ska vi lösa, eller vi måste göra de här uppgifterna hemma eller vad det är vi ska göra för någonting. Men hur vi gör dem kan ni få vara med och bestämma. Så att de känner liksom att jag är inte marionettdocka i mamma och pappas liksom fingrar, utan jag är med och tar ett ansvar och har fått bestämma hur vi ska lösa det på något sätt. Ge dem två eller tre olika val, inte sju eller åtta, för då blir det liksom syntax, det blir för mycket, utan det räcker med två, tre olika valmöjligheter, så att man skapar den här känslan att man får vara med och bestämma.
Just det. Och det är ju samma sak då med för chefer, att man inte går in och styr allting personalen ska göra, utan man snarare sätter upp mål och delar ut ansvar och sådana saker.
Ja.
Då kan man öka då motivationen.
Precis, att man sätter upp en rimlig liksom, kan man säga, en rimlig plan för liksom, och en planhalva för vad är det vi ska jobba med. Vi ska liksom inte jobba med allt, utan här avgränsat är viktigt den här månaden eller under en viss tidsperiod, att man hjälper till att strukturera upp arbetet. Men sedan också att man liksom lämnar över hur vi löser det här. Kan vi diskutera tillsammans, eller att det litar jag på att ni löser. Att ni har den här känslan av att ni sitter i liksom, återigen bakom ratten i jobbet, och det är ni som faktiskt tar besluten kring det här. Den känslan är ju ganska centralt. Alltså det är en fin linje oftast mellan liksom att peka med hela handen och bestämma. Då tycker man bara att man är tydlig. Och det är väl viktigt enligt den här teorin, säger väl forskare, så tycker man det att man har varit tydlig. Men egentligen så kanske man utstrålar med en slags, alltså det man kallar för kontrollerad motivation. Att jag styr egentligen dig utan att jag medvetet. Jag tror bara att jag ger struktur, men egentligen så styr jag. Oftast kan det vara med väldigt små medel som det liksom vad avgör om du upplevs som bara liksom en hjälp för mig. Eller om du upplevs som att du faktiskt liksom styr mig, kontrollerar och bevakar mig då.
Mm, precis.
Men autonomi är ju liksom, jag kom ihåg själv när jag var ung, liksom bodde hemma. Jag var väldigt allergisk mot när någon berättade för mig att nu är det dags att städa rummet. Och då var min kommentar tillbaka, ja men jag gör det sen. Mm. Då visste ju mina föräldrar att det där med sen kommer bli väldigt mycket sen. Det kommer inte bli av alls, det bara skyller du på. Men just min känsla att okej, får jag bara liksom bestämma när och var och hur så kommer jag göra det.
Mm.
Och den känslan tror jag är ganska central att kunna förmedla till sina barn. Liksom att det inte är nu, jag bestämmer inte när, var och hur, utan du ska lösa det här. Men hur du löser det inom en rimlig gräns givetvis är liksom upp till dig. Att försöka föra över bollen och få dem att känna liksom att du äger det här.
Mm. Precis, och samma sak som lärare. Att man, är det en uppgift så kanske de kan få välja inriktning på ett arbete till exempel.
Exakt, och där tror jag liksom också med skolan är ju helt centralt. Alltså något av de områden man har forskat mycket på det här är ju då hälsa och livsstil. Arbetsplats som varit inne på och skolan, hur lärare kan skapa en sån hållbar motivation. Och där är det ju en fin linje, för de kan ju liksom inte bara slänga ut lite böcker och säga nu får ni bestämma vad vi ska göra. Det är ju kaos. Utan det handlade verkligen om det här som vi var inne på innan, med en struktur å ena sidan och ändå ge inom ramen för den strukturen då valmöjlighet och känsla av att ni liksom får med och bestämma och hjälpa till att lösa och hjälpa till att äga det här på ett sätt.
Mm.
Och den balansen tror jag helt, det är det som kännetecknar, om man skulle titta på den andra, en lärare som många liksom barn och ungdomar tycker liksom att vilken bra lärare och vad jag lär mig mycket. Tror det kokar ner till de här sakerna. Vad hen gör är just att tillfredsställa de här behoven, även om man inte vet vad det heter, på ett väldigt, väldigt naturligt sätt i vardagen hela tiden.
Mm. Just det, vi pratade om miljö där också, som du nämnde, att man kan jobba med miljön förutom då det själva interaktionen. Men vad, kan du ge exempel på det? Vad kan man göra i miljön för att påverka att saker och ting blir roligare eller lättare?
Ja, alltså för att vara en psykologisk teori som oftast brukar fokusera väldigt mycket på individen och inte bry sig om miljön. Det får ju psykologiska teorier ibland ganska mycket rättfärdig kritik för. Så har ju den här teorin bryr sig väldigt mycket om hur miljön ser ut. Det är liksom det egentligen det kokar ner till. Hur ser mötet med oss och miljön ut? Och där har man väl ändå hittat, det är liksom ganska mycket skärpunkter med det här som man kallar för nudging, slarvigt beteendedesign. Mm. Att se till att sätta upp en miljö, innan har vi pratat mycket om psykosocialt, hur sätter man upp en miljö på en arbetsplats eller en skola så att människor känner tillfredsställelse för de här tre psykologiska behoven. Det handlar ju ganska mycket om psykosocial miljö, men det handlar också om den fysiska miljön. Att sänka tröskeln för de beteendena som man vill se mer av. Och höja tröskeln eventuellt för det som man vill se mindre av. Att göra det liksom mer sannolikt att barn och ungdomar eller medarbetare faktiskt gör det som de själva vill och vi tycker är viktigt.
Mm.
Och då går vi tillbaka till det här, men det är väl inte så, varför behöver vi miljön? Vill man någonting så gör vi väl det. Det är ju en ganska central aspekt att vi människor vill en massa och vet vad vi ska göra. Vi har kunskapen, men vi lyckas inte få till det ändå.
Mm.
På grund av att det är för svårt eller det är för mycket uppförsback eller motvind i miljön. Det är helt enkelt inte så lätt att få till det. Det kräver för mycket av oss ansträngning och då orkar vi inte. Så där kommer miljön in och ser till så att det blir liksom lite nedförsbacke och liksom vind i ryggen för de här beteendena som man vill göra. Och där har vi en tydlig diskussion också till det här med situationen som det är nu. Hur kan man liksom underlätta för oss att bete oss på ett bra sätt med tanke på pandemin? Där man tycker jag liksom har ganska missat fatalt hela den aspekten i debatten. Det har varit överlag jättelite psykologi. Med tanke på så mycket beteende vi pratar om så är det otroligt lite psykologi som man har pratat om i debatten bakom där. Det är en och annan som har varit ute och pratat om beteendedesign och så. Det tror jag man är helt rätt inne på. Vi måste göra det mycket enklare. Det gäller också barn och ungdomar, det gäller skolan, det gäller arbetslivet. Och se till så att det inte blir just att det blir motvind och uppförsback i livets långa vasalopp. För då orkar vi inte hålla emot.
Men vad gäller pandemin? För Sverige har ju gått en annan väg som andra länder. Och det debatteras friskt i hur det är rätt eller fel. Många andra länder stängde igen helt och massa förbud. Och vi har haft mera rekommendationer. Mm. Kopplat till det här då, har inte det någonstans gynnat liksom den inre, alltså motivation att folk orkar hålla ut då, eller?
Det tror jag. Skulle man ta på sig SDT-glasögon, och nu med all respekt för polemiken och känslorna i debatten, det finns många olika åsikter om det här, så tar man på sig de här glasögonen med motivationsforskning, så är det utan tvekan så att Sverige har gjort definitivt mest rätt utav de länderna som vi känner till. Och de länderna som har stängt ner och kört med poliser på gatan och drönare och förbud, de har absolut gjort tvärtom med SDT. Om man nu är intresserad av hållbart beteende, och det är ju det vi har varit intresserade av. Det handlar inte om att stänga ner i 2 veckor, utan det här handlar om att orka hålla ut. Och då är ju den strategi med förbud, bestraffning kontraproduktiv, och det har vi 50 års forskning, motivationsforskning som pekar väldigt tydligt åt det hållet, att människor kommer liksom inte, man kommer bete sig på ett visst sätt så länge man är rädd för att man ska bli bestraffad, och när det försvinner så kommer man liksom strunta i det om man inte köper argumentet bakom. Mm. Och där tror jag, utan att prata för mycket om pandemin just nu, där vi befinner oss nu i Sverige med liksom restriktioner och allting, och det handlade mycket om beteenden. Statsministern håller tal allt möjligt. Kokade ner det ganska enkelt. Kan man få människor liksom att köpa argumenten bakom själva? Kan man få människor att sätta sig bakom ratten för sitt eget beteende när det handlar om hålla avstånd, inte träffa andra, om det nu blir obligatorisk krav på munskydd och allt det här? Det är det mesta kommer koka ner till egentligen. Vad är grunden för beteendet och hur säljer man in det här? Mm. Men det pratar vi jättelite om i debatten, vilket det tycker jag är ganska anmärkningsvärt. Därifrån jag sitter på läktaren lite grann.
Men det här med att köpa argumenten bakom, men hur kopplas det till motivationen?
Ja. Man kan säga återigen, vi har ju pratat om liksom, kan man säga, å ena sidan en mer självbestämmande typ av motivation som är hållbar, och å andra sidan en mer kontrollerad typ av motivation som inte är det. På den kontrollerade sidan har vi det här med liksom straff och belöning, och också det här med att vi gör någonting av dåligt samvete. Det man kallar på engelska för mastivation. Man gör det, man köper inte argumenten bakom, men man gör det lite grann i protest. Jag liksom går till jobbet på grund av att jag får dåligt samvete, men jag försover mig. På andra sidan har vi då inre motivation som jag pratat om. Och gör du någonting på grund av det inre belönande, så kommer det vara väldigt, väldigt hållbart givetvis. Problemet är att få saker är ju det i livet. Men den andra delen av den självbestämmande motivationen är just det här med att man köper argumenten bakom beteendet. Fortfarande är det en yttre typ av motivation som ligger bakom. Du gör det inte för att det är inre belönande i sig. Men skillnaden är att du gör det inte på grund av Socialstyrelsen, Anders Tegnell eller någon professors skull. Utan du gör det på grund av att du har liksom tagit in värdet bakom beteendet. Man kallar det på psykologispråk internaliserat värdet bakom.
Just det.
Och då blir det väldigt mycket kraftfullare. För då gör du inte det lite grann i tyst protest. Utan då gör det på grund av att jag köper det. Jag förstår själv, för mig är det personligt relevant och meningsfullt att hålla avstånd. Jag är 22 år odödlig. Jag tror inte det är något farligt för mig och för mina vänner. Men däremot är det viktigt av en annan aspekt att hålla avstånd till människor. Jag köper argumenten bakom. Jag blir liksom inte, det är inte så att någon har tryckt ner argumenten i halsen på mig. Det kommer funka en kort stund om man känner sig bevakad. Men det kommer inte funka överlag långsiktigt. Så internaliseringen, oavsett om vi pratar om att börja träna, barn i skolan, arbetsplats, varför gör man vissa aktiviteter och så vidare, så kokar det väldigt mycket ner till den här kan man säga internaliserade delen av självbestämmande teorin. En kollega till mig som jag samarbetar länge med, Karin Weman Josefsson, skrev sin avhandling i psykologi som handlar om träning och SDT. Och titeln på hennes avhandling var just You Don't Have to Love It, vilket jag tycker var en väldigt fyndig titel. Vi behöver inte älska det då, utan det är inte rimligt att tro att inre motivation kommer driva alla beteenden. Vi vet ju själva hur ofta verkligen känner vi oss som i ett tv-spel att det bara är så fantastiskt kul, vi bara kör på. Det är ju inte så ofta. Definitivt inte hälsobeteenden, även om man tränar regelbundet.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Men, för jag tyckte det var ett intressant kapitel med internalisering, att man också kan, för det var något jag tog med mig, att just man kan själv då personligen, och när man liksom lyssnar på det här, försöka flytta så att jag gör någonting faktiskt av mina egna orsaker. Och något jag tänkt på är det där med träning. Jag funderade på det mycket. Jag känner, och man pratar med många så här, som när man pratar träning så kan de berätta så här, nej men det är tråkigt, eller jag gör det liksom för att jag måste, eller jag, ja, och så frågar man så här, men vad tränar du då? Ja, men jag är ute och springer liksom någon dag i veckan och så där. Alltså dels kan jag reagera på så här, men de gör ju något som faktiskt de inte tycker är kul. Och de gör det kanske då för att man ska kunna, inte vet jag, äta lite godare och så vidare. Hur tänker du kring det där med träning? Hur gör du själv?
Ja, alltså, nej, men det är ju en helt central aspekt. Jag tror att jag drivs ofta. Jag försöker hålla igång gamla fotbollsspelare, blir för gammal. De som blev yngre sprang runt benen på mig, så jag la av till slut. Och sen skulle man hitta något annat sätt att hålla igång fysisk aktiviteten. Och för mig så blev det ju liksom löpning då. Eller löpning låter för hög prestation. Nu är det väl gubbjogging skulle jag säga. Jag håller igång och ut och springer. Mm. Jag gör det regelbundet. Jag behöver inte anstränga mig så mycket. Men jag gör det inte för att det är skönt. Jag lyssnar ju på poddar, ut och springer i skogen. Och det går inte så snabbt längre. Och det är inte jätteskönt heller. För det är ju jobbigt att springa. Jag sitter ju heller hemma i soffan. Öppnar en hantverksöl. Och kollar på liksom en bra serie. Utan tvekan. Det är skönt. Men däremot löpning för mig betyder något annat. Att jag har just gjort det till mitt eget. Att jag har den här internaliserade värdet av det. Det är personligt relevant.
Du har lyckats att göra det.
Jag har lyckats genom tiden. Och ofta så börjar ju, om man börjar träna, framförallt om man inte har någon bakgrund i det, så kanske man gör det på grund av någon annans skull. Man vill komma och liksom, man vill tillfredsställa liksom partner, tjatar. Man har fått liksom fysisk aktivitet på recept av en läkare. Man köper inte argumenten bakom, men man gör det på grund av att man ska nå någonting annat. Man vill komma åt den perfekta kroppen 2021 eller någonting. Och det är oftast väldigt kraftfulla motiv i början, den yttre motivationen. Men det håller inte längden. Någonstans längs med resan, som du själv sa här, så måste man koppla in också med de här självbestämmande, den här självbestämmande typen av motivation för att orka hålla i. För annars så kommer du orkar inte ta fighten med dig själv enda gång för att liksom det är den här kroppen du vill komma åt, eller för att tillfredsställa någon annan, eller för att döva ditt eget dåliga samvete. Man ska ju inte underskatta den drivkraften.
Nej, men då pratar vi motivation 2.0, den här piska morot.
Ja, den är ju mer på liksom den kontrollerade sidan. Mm. Och den här 3.0 handlar ju mer om den här självbestämmande. Då antingen det gäller att se till att hitta en aktivitet som du faktiskt tycker är inre belönande i sig. Du ser fram emot att göra den aktiviteten, liksom att spela innebandy med kompisarna eller gå ut med din väninna lång promenad och prata eller vad det är för någonting. Du behöver inget annat argument. Det är så skönt och mysigt och härligt i sig. Kan man hitta dit varje gång, då behöver du ingenting annat. Men det är väldigt svårt. Det näst bästa och mer realistiska är just den här med internaliserade. Att du vet varför du gör det. Det är inte skönt och trevligt varje gång, men det är en del av den du är. Det är viktigt för dig och du har argumenten bakom. Du har tagit in värdet bakom beteendet. Och man hamnar ju oftast där om man liksom, som jag och så många andra, liksom börjar med en aktivitet och sen så blir det en vana. Sen gör man det bara för att man känner att man behöver det. Man blir så retlig annars, så man tycker någonstans att det är helt okej. Okay. Man känner sig kompetent, man vet att man kommer liksom inte dö i första backen, utan man har flås, man klarar det. Och man får bestämma själv också när man gör det. Kanske man inte liksom kontrollerar av andra. Och man kanske till och med har en social tillhörighet om man är med i en gruppaktivitet. Vissa vill ju inte ha det när det gäller träning, utan vissa vill ju träna själva. Mm. Men att man känner att man har de här fundamenten, så man inte behöver ta den här fighten med sig varenda gång med sin inre demon när man ska ge sig ut. Mm. Utan det är lite nedförsbacke, det är lite medvind. Eller i alla fall, det är inte uppförsbacke och motvind. För är det för länge efter nyårslöftet i januari, då orkar du inte. Det är väldigt få av oss som har det pannbenet, det som Rocky 4-pannbenet, att man orkar köra igång fast det är liksom självplågeri. Det är nästan ingen som orkar med det långsiktigt.
Men då, om jag ska se, för jag har hittat några nycklar som funkar för mig, om man ser det ur bokens perspektiv då. Dels så gjorde jag så också att jag, alltså istället för att signa liksom på det billigaste gymmet på andra sidan stan, så har jag dyrare som ligger nära hemma till exempel.
Det är ju nudging, du har ju nudgat dig själv på ett sätt. Du gillar inte att använda uttryck, men du har ju beteendedesignat dig själv för att det ska vara en låg tröskel, så att du inte ska behöva ta fighten och åka en lång väg dit för att det ska bli av.
Ja, men precis. Det tycker jag är en nyckel, eller har varit i alla fall för mig. Mm. Sen tycker jag också att det är viktigt att man, ja men det finns ju 1000 olika alternativ, att man, jag tror att alla människor har någonting man tycker är roligare och lite tråkigare. Ja men är det trist på gymmet? Ja men det kan man spela pingis eller inte vet jag. Nej. Fotboll eller någonting sånt. Alltså det är väl också en sån sak som jag
tycker folk, ja men absolut, bort. Att det ska vara kul.
Lite roligare i alla fall.
Lite alltså, roligare.
Inte välja det tråkigaste. Nej. Bara men det, för att du måste.
Men det är bra argument, liksom gärna kul, men om inte annat det viktigaste är att det får inte vara tråkigt eller det får inte vara för jobbigt. För är det för jävligt när du tränar liksom 16 weeks of hell, liksom, mm. då måste du ha väldigt, väldigt, väldigt starka andra drivkrafter för att orka hålla igång. Och det har man sällan i längden, utan hitta den aktiviteten som man känner att men det här är faktiskt kul och belönande i sig. Och sen kan man ju fundera på då återigen, vad är det som är kul i kul? Vi hade liksom ett avsnitt, en gäst i vår podd Wag the Dog för ett tag sedan, en amerikansk forskare som hade tittat på what's fun in fun hos barn och ungdomar. Ja, men vi säger att det är viktigt att det ska vara kul för att barn och ungdomarna ska fortsätta idrott. Mm. Ja, okej, alla nickar så här, jättebra. Men vad är det då som är kul i kul? Att försöka pinpointa med det och ringa in, men vad tycker barnen själva? Är liksom, vad är kul med idrott och när är det kul och när är det inte kul? Liksom sådär. Det tror jag också är ganska centralt här när det gäller inre motivation. Och fundera på liksom, vad är det som kännetecknar när jag känner mig att det här var ju så mycket. Jag vill inte sluta, jag vill inte gå hem och duscha. Det var fan kul, jag vill fortsätta. Mm. Vad är det som kännetecknar det egentligen? Förutom det som vi varit inne på med kompetens, autonomi och samhörighet och de här sakerna. Vad är det som liksom gör att någonting blir kul just för dig? Och att det känns skönt.
Vad kan det vara?
Men jag tror liksom det här med, man pratar rätt mycket om mitt område hälsopsykologin nu, om känslor och affekt. Något som vi har kanske glömt ganska mycket. Att något som ger liksom positiva känslor är oftast det som är kul. Och något som skapar negativa känslor är oftast det som inte känns särskilt trevligt för oss. Att hitta rätt reglering där liksom, tror jag är ganska viktigt. Mm. Att inte för jäkligt. Så där är ju diskussionen med det här med högintensiv träning tycker jag är jättespännande. Som delar mitt fält ganska kraftigt. Där vissa är väldigt positiva och tycker det är klart det är bra att man trycker ner tiden och så tränar man desto hårdare så blir det av. Mm. Medan andra inom mitt fält hälsopsykologi är väldigt skeptiska till det. För man menar på att ja, men det kommer bli för stor kostnad på motivationen långsiktigt. Det är för få personer som orkar vara masochister och plåga sig själva när det är så jobbigt. Och de få som är så tuffa så att de orkar plåga sig själva, de behöver vi ändå inte bry oss om, för de kommer ändå hitta sitt sätt. De är vanliga dödliga som vi måste försöka hjälpa få igång. Där gäller det att det är lite liksom återigen nedförsback och solsken för att man ska orka hålla långsiktigt. Och det är inte trevligt för någon av oss att anstränga sig för mycket liksom. Det är jobbigt. Så jag tror det handlar om den känslomässiga aspekten. Ska man inte underskatta också. Att det ska kunna vara, kännas ganska okej. Okay. Har du blodsmak i munnen. No pain, no gain är ju kraftigt utdaterat. Liksom. Då gör du något som är fel. Om inte det handlar om att du ska liksom gå från 0 till 100. Du ska springa Göteborgsvarvet på 1,40 från att ha varit stilla. Och det, ja, men det är någonting annat i så fall. Om det handlar om prestation. Mm. Men det här handlar om liksom, långsiktiga hälsovanor.
Om man tänker sig de här. Ja, man hårdrar inre och yttre motivation. Om jag då gör någonting, om jag gör någonting för att det är kul, jag har en stark lust när jag gör det, och sen plötsligt en dag så börjar jag få betalt. Mm. Att jag gör någonting kanske på ja, ett bra, det blir bra och så blir det ett jobb och så får man betalt. Mm. Då finns det väl en risk att lågan dör.
Ja, det är ju det som är en av de mest kontroversiella resultaten som man har gjort inom den här teorin. Att man har sett det att om du har en tydlig inre motivation i grunden och sen tillför man yttre belöning till det, så säger ju magkänslan någonstans att det borde bli dubbel motivation eller bli ännu bättre. Men istället så sätter den här yttre belöningen käppa hjulet och liksom, kan man säga, kväs eller underminera då den här inre motivationen. Mm. Och det här är ju jätteintressant och har ju liksom implikationer för hur vi tänker runt om både liksom i samhället. Att det finns kanske så ofta med att när vi vill belöna och sätta liksom en extra propeller i rumpan på våra barn eller vuxna, så tillför vi en guldstjärna eller yttre belöning. Det makes sense på något sätt. Mm. Medan man har sett tydligt när man tittar närmare som man gör forskning att det där har ju kontraproduktivt, tyvärr. Och det vet jag att just det resultatet är ganska kontroversiellt och många liksom tycker att det där är lite så här, det skaver lite grann för dem.
Varför då?
Nej, men för att jag tror att de systemen som man själv befinner sig i utgår från att ytterbelöning ska fungera.
Aha,
och gör det inte det så liksom, men oopsie daisy, vad gör vi nu då? Mm. Vad du säger då att folk tycker något är kul från början och inre motiverande, så är det här kontraproduktivt att dela ut liksom massa bonusar och det går emot allt jag tror på och står på. Dessutom så sopas ju liksom vårt system under mattan ganska mycket bort. Hur ska vi tänka då? Så det är nog en liten läskig insikt och därför så är det lätt att det blir taggande utåt om man inte köper det. Så det har resulterat en hel del diskussioner, man har varit på konferenser. Framförallt folk utanför STT som inte riktigt känner till den här teorin tycker att det här liksom, det där kan inte stämma. Mm-hmm. Så inom ekonomi till exempel, det är vissa som ifrågasätter det ganska kraftigt, där man liksom bygger mycket på att det handlar om liksom yttre belöning för att öka på ansträngningen. Man har en helt andra glasögon när man ser på motivation.
Mm-hmm. Har du varit med om det själv, att för dig att motivationen har dött när du till exempel har börjat få en yttre belöning istället?
Ja, jag ska inte säga att men lite grann mitt jobb som också är min hobby som forskare. Hoppas inte mina chefer lyssnar på mig nu då, kanske de tar bort min lön helt och hållet. Mm. Men lite så liksom att när man gör någonting av ren inre drivkraft och sen så liksom uppmärksammar någon det, så slänger man in pengar i ekvationen helt plötsligt. Det är ju oftast är det yttre belöning, det behöver inte vara pengar, men det är ju oftast det för vuxna.
Mm.
Det är en bonus som man bör dingla med också. Så blir det någonting annat och anledningen till det tror jag som man har sett i forskning just att man helt plötsligt börjar känna sig kontrollerad. Det är inte jag länge som styr det utan någon annan lite grann som sådär liksom styr mig lite bakom kulisserna med den här belöningen. Och då är jag egentligen inte fri på samma sätt.
Nej.
Den här liksom, den här konstnären eller poddan som startar sin egen podd hemma i källaren och gör det som blir väldigt känd och duktig liksom, som styr sig själv och så plötsligt blir man uppköpt av något större förlag eller någonting.
Mm.
Och så vi ska inte ratta dig utan du ska fortfarande få vara fri, men någonstans så känner man sig så här, men nu är det helt plötsligt lön på bordet, nu är det liksom incitament och nu är det någonting annat och det är inte riktigt jag som styr i styrspakarna längre. Att man känner sig kontrollerad, det har jag väl kanske upplevt. Nu har jag ju inte blivit en framgångsrik författare med mina böcker innan och sådär. Liksom. Men lite grann sådär att man har märkt det. Framförallt har ju personer som man har sett det ske liksom andra runt omkring en. Att om man har fått liksom blivit duktig på någonting och så har det blivit ens jobb. Det var ens hobby från början.
Ja, precis.
Och nu är det ens jobb. Och det är klart att man tycker att det är det optimala för att jobba med sin hobby. Och det är det ju på många sätt, men lite be careful what you wish for om man nu också lägger in pengar i ekvationen. Vi har ju ett exempel på en god vän till mig, det är ju ett alias där, inte riktiga namnet, men som spelade nätpoker och som blev väldigt duktig på det, som jag bodde tillsammans med ett tag, som jag var samboende med. Och han blev väldigt skicklig på just nätpoker och det var hans hobby. Och sen gjorde han det till att det blev hans jobb, för han ville testa hur bra han kunde bli. Och då såg jag ganska tydligt att just de här drivkrafterna förändrades från att liksom det var väldigt inre, det var kul och det var det som gällde, till att när det blev pengar på bordet, det blev lön och det blev hans jobb, så blev det någonting annat också. Mm. Det blev mycket svårare att bibehålla det och det slutade med att han efter ett tag liksom fick, liksom, han gick tillbaka och började jobba och gjorde det till sin hobby igen. För att dels så fick han väl inte då funka ekonomiskt så bra som han trodde, han hade inte den flaxen helt enkelt. Men dels så var det också med drivkrafterna tror jag som påverkade.
För jag har ju varit med om den grejen själv när jag coachade basket då, att jag liksom gjorde det bara för att det var kul och sen när jag liksom lönen fick betalt helt enkelt. Och sen så det slutade med att jag slutade för att det var inte kul längre efter några år.
Hur snabbt kom det? För då blev jag nyfiken på.
Det blev att jag, ja, under några års tid kanske, 2-3 år, att jag liksom, ja, man gjorde bra ifrån sig, fick lite betalt, sen kanske jag fick mer betalt. Och så började man snegla lite på det och det blev liksom en annan... Jag, när jag ser på det, när jag då har läst och lärt mig om den här teorin, så blev det väldigt tydligt att det liksom blev ett skifte. Och till slut kände jag att ja, men nu gör jag det inte för att jag av lust på samma sätt.
Nej.
Och jag är lite orolig också över då, jag har de tankarna med podden, för det här är ju främst ett hobbyprojekt. Och jag tänker att det är en anledning att jag vill också behålla det så.
Mm.
Eller vad tror du att det finns en sån, skulle helt plötsligt ha någon som säger, ja nu gör vi det inom de här ramarna och så gör jag det för pengar.
Förband, det är väl det som är den här luriga förbannelsen, att när du blir väldigt bra på din hobby så finns det en risk att liksom man vill skala upp eller att man vill faktiskt göra det till som du då med podden eller som min vän med påken, att man vill faktiskt göra det och se om man kan faktiskt livnära sig på det och göra det till sin helhet. Man vill inte bli distraherad av ett jobb som man ändå inte tycker är så kul, utan det här är ju det jag liksom brinner för. Så blir man, det är det som är förbannelse, att blir man lite för bra på någonting så kommer de här valen och de här problemen. Mm. Å andra sidan, då å andra sidan ekvationen, vill man verkligen satsa på det här så krävs det ju kanske också att du inte kan ha det som en hobby bara, utan att du måste få något incitament med liksom resurser under, med pengar och så vidare.
Mm.
Men hur gör man det utan att drivkrafterna blir någonting annat? Det är, jag tror ju så att kunskap om det här tror jag första steget, liksom att känna till att det här är en risk.
Mm.
Att liksom, okej, okay, vad kan hända om jag liksom går in i någon annan situation då det blir pengar på bordet och det blir incitament och det finns en risk att jag känner mig kontrollerad. Vad kan jag göra för att på något sätt motverka det och kontra det och sätta upp en miljö runt omkring mig så att jag ändå kan bibehålla det här drivet men samtidigt liksom ändå kunna leva på det.
Mm.
Det finns liksom ingen generallösning på det, men jag tror nog just, alltså, som du säger, liksom att vara medveten om att det här är en risk, tror jag redan från början, tror jag ökar sannolikheten att man ändå kan liksom hålla sig på spåret och se till så att det funkar då.
Och jag tror att det här är nog en faktor i också, att om tänker det finns många band som de lyckas göra liksom en hit, så här, de kreerar för att de älskar och så gör de en superhit som blir boom. Och då börjar pengarna strömma in och sen så gör de aldrig en lika bra låt igen.
Nej, jag tror det som utan att jag är ju en stor fan av musik, gammal hårdrockare som jag lyssnar mycket. Jag kan inte spela en ton men jag älskar ju musik och sådär. Jag tror det är en klassisk sak om man läser lite biografier och följt med och sådär. Det är det som händer när man är ung och grön och fri och lever i sin källare och spelar på ren kreativitet och ungdom och så bara wow. Mm. Så träffar man någonting. Och sen förs man in i det här liksom ekohjulet och systemen och allting och folk slänger belöning och pengar på en. Där är utmaningen kunna få det funka. För att man kanske inte kan sätta finger på liksom, vad är det som gör att liksom, det inte är kul längre. Det kanske är just det här liksom, att man känner sig lite grann som kontrollerad. Framförallt om man är konstnär själv från början. För mig är det viktigt att jag bestämmer min sanning i mitt liv. Det är viktigt för oss. Liksom, vi tar inte skit från någon och vi bestämmer själva. Och så, där. Och så smyger det här sig in bakvägen. Och helt plötsligt är man lite kontrollerad utan att egentligen man såg hur 17 hände det här. Det tror jag är nog ganska vanligt, eller vanligare än vad man tror att det sker. Och det påverkar ju den kreativa processen. Det finns mycket forskning kring just självbestämmande teorin, inre motivation och kreativitet. Att ett bra sätt att kväsa kreativiteten på en arbetsplats eller populärkultur eller vad vi än pratar om är ju just liksom att skapa en känsla av att du är kontrollerad. Föra in yttre styrmedel på det sättet. Det är ett jättebra sätt att kväsa kreativiteten helt enkelt.
Mm.
Man har gjort experiment på barn när man ska lösa någonting, lösa pussel, allt möjligt. Tillför man då liksom att du får pengar för det här, då direkt så distraherar man och för in ett kontrollmoment som blir väldigt tydligt direkt i situationen.
Mm. Också en stark ingrediens ska man väl ändå säga, det här med liksom vad man sätter för mål. Mm. Alltså olika mål påverkar också. För jag tycker, jag känner igen det mycket från när man undervisar på universitet bland annat.
Ja.
Hur eleverna anammar kurser och sådär. Mm. Jag vet inte om du måste också ha noterat det här med att det är många studenter som är, vad ska jag göra för att bli godkänd?
Ja. Jo.
Alltså, då blir det alltså fokus på ett resultatmål. Kan du inte berätta lite om vad det finns olika mål och hur det påverkar just motivationen?
Ja, när det gäller liksom med central målsättning så pratar man ju ganska ofta om tre typer av mål. Resultatmål, prestationsmål och processmål. Och inom idrotten så rekommenderar man ju, alltså det blir ganska märkligt att inte prata om resultat för att vi pratar om elitnivå, det är klart att det är centralt att ha resultatmål, men att bara ha det om man inte bryr sig om prestationen och framförallt om man inte bryr sig om processen dit, då hamnar man oftast i problem långsiktigt. Och det kan vi överföra till mycket annat som vi gör också, att det är ju inte fel att ha liksom, om man nu vill ha ett visst betyg eller vad det nu handlar om, jag vill komma in på någon viss linje i gymnasiet, därför behöver jag de här betygen, det är ju inte fel att ha de idéerna där borta. Men om man bara hänger upp allting på det, då blir det problem. För då blir man ju kontrollerad återigen av resultatmålet. Så därför är det väldigt centralt att fokusera mer på självbestämmande. Den inre motivationen handlar ju om processmålet. Att för att du ska åka nå dit så är det ju ingen nackdel om också vägen dit känns ganska belönande. Det är liksom inte bara pust och stön och läsa de här böckerna fram till tentan eller provet, utan det är lite spännande, det är lite kul. Eller den här läsläxan, jag läser med min bonusdotter nu, Möss och människor. Den här klassiska boken, den läser de. Den är ju ganska utmanande. Och vad är det för liksom Kan man få det från att hon gör det i början, bara för att de har läsläxa till på tisdag, jag måste hinna med de här sidorna, så läser vi med henne då.
Mm.
Men kan man få det till att hon börjar själv liksom så här, men det är ju lite spännande de här karaktärerna, jag tycker det är lite kul, okej, jag måste också läsa det typ för läsläxan, för jag vill inte göra bort mig på förhöret, men samtidigt så tycker jag det är kul i sig. Då bör vi återigen växla över från bara den här mastivation och de där yttre motivationen och det kontrollerade till mer självbestämmande och att till och med kanske så småningom inre motiverande. Det är ju den resan vi vill göra för många barn och ungdomar som inte läser idag, att de liksom, man måste starta med någon kickstart och kanske någon belöning. Gör du det här, läser du 10 sidor så jag har gjort med min son, så får du det här liksom på något sätt, för att börja introducera dem för någonting.
Mm.
Men sen får man ju hoppas då liksom att själva belöningen inte är det som man lutar sig mot, utan att det blir inre belönande i sig. Man ser ett annat värde, man tycker det är spännande att ta del av det här då.
Och det är samma sak om du läser på universitet, att om du går en kurs så kan du ju ändå försöka flytta till det här är ganska intressant.
Ja.
Vad är det jag lär mig här egentligen? Hur funkar det? Istället för enkom fokusera på godkänt. För då blir det mer, det blir roligare helt enkelt. Alltså du har en egen vinning av att göra det.
Precis, och i det optimala så kan man ju säga att jag är nyfiken och kreativ. Eller nyfiken, ja, men jag är nyfiken på det här i sig när jag läser. Jag tycker det är spännande. Det är ju det optimala, man kan komma till den inre motivationen. Men kan man inte det? Och vissa kurser kanske förfall säger, ja, nu har vi den här XX7,5 poäng som man vet man tar sig igenom. Och det finns ingen väg jag kan hitta en inre motivation i det här.
Mm.
Men på något sätt så liksom, det som driver mig är att jag vet varför den här kursen är viktig. Och liksom det är personligt relevant för mig. Och liksom återigen som vi sa, när jag internaliserar värdet av den här, fast det inte är jättespännande och kul att läsa den. Att det är personligt relevant för mig. Och liksom jag har en ingång till att jag känner att jag ändå äger beteendet. Jag gör det på grund av att jag köper det själv. Då har du ju liksom en annan grund för motivationen återigen. Än om man bara hänger upp där på grund av att jag vill ha ett visst betyg.
Mm, mm.
Så det finns ju, just därför så tror jag återigen, jag återkommer till det, det gör vi i boken också, att den här, varför den här typen av internaliserad värde som vi pratar om, den typen av självbestämmande motivation är så central, och varför jag tycker det är synd att så många har missat det när man pratar om inre utmotivation, är för att den är ju oftast väldigt mycket mer realistisk i vardagen. Om man pluggar, om man är förälder, om man är chef eller arbetsplats eller vad man nu gör för någonting, jämfört med inre motivation. Det är ju plan A. Kan vi se till så att det blir inre motiverande? Fine, då har vi löst det. Men det är bevisligen ganska svårt att få det i alla fall i längden. Då är en mycket mer realistisk plattform att landa i just den här typen av självbestämmande motivation. Där fortfarande är det en yttre motivation som ligger i botten. Men att du själv äger det, du köper det, det är personligt relevant för dig. Där tror jag liksom det handlar om att försöka landa.
Men om vi tar ett exempel då. Låt säga att det är en person som så här, inte är intresserad av att laga mat alls, men jag äter bara snabbmat. Men någonstans, ja, men det skulle ändå vara kul, så här, men jag orkar inte hålla på att stå och lära mig, men det skulle ändå vara kul. Alltså, hur skulle man kunna gå tillväga rent taktiskt för att försöka skapa det hos en sån person?
Ja, vi kan ju ta Magnus Lindvall själv då. Han var ju i den positionen själv. Jag lagade bara snabbmat till min son och det blev jättedåligt. Eller dåligt, men liksom jag kände att jag behöver göra någonting annat. Men jag har inte den träningen i köket sen innan. Hur kan jag göra det här? Vad jag gjorde då för x antal år sedan, 7-8 år sedan, det är att jag nudgade mig själv utan att jag förstod det. Jag beställde i ren panik en matkasse.
Mm.
För jag tänker liksom att har jag matkassen hemma och jag är akademiker så jag kan ju läsa ett recept. Det är inte där problemet ligger. Men att jag liksom kapar alla de här trösklarna och åker och handlar, det blir förvirringen, det blir inte av och sådär. Utan jag har allting hemma, det är kylskåpet. Jag har dessutom betalat för det. Och smålänning som är liksom, så vill jag ju använda liksom det jag har handlat för. Då har jag helt plötsligt många incitament för att faktiskt göra det. Det var så det blev för mig, att jag började laga mat och liksom, jag menar säga, nudgade mig själv, exponerade mig själv för någonting och såg till att det blev av. Och jag har inte blivit någon mästerkock i köket på de här 7, 8 till 10 åren. Men liksom det har blivit en hållbar vana i alla fall, att jag liksom ställer mig och lagar mat och liksom försöker liksom, i alla fall det blir inte bara snabbmat utan det blir lite annat. Och av bara farten så blir man ju lite intresserad. Mm. Och jag känner liksom just att jag äger det själv på ett annat sätt. Jag har bestämt mig att göra det här själv. Det är inte min partner som har tjatat eller någon som liksom tvingar mig till, utan jag på något sätt äger det här själv. Och då blir de här liksom inkompetensen i köket. Jag är fortfarande värdelös på att hacka grönsaker. Det tar lång tid och allt det där. Men man kan leva med det för att man liksom äger beteendet själv.
Mm.
Så den resan jag har gjort är ganska enkel och banal kan man tycka. Liksom, men en sån enkel sak. Men det gjorde stor skillnad att kunna liksom, av ren liksom nudging och yttre motivation först gör den här resan så att man kan liksom komma över till en mer liksom att man äger beteendet själv. Ganska enkelt. Oftast, det tycker jag är fördel med beteendedesign och nudging, att det behöver inte vara så stort och komplext och mycket och dyrt. Det handlar ju oftast när det funkar om väldigt små förändringar i den fysiska miljön. Jag menar, det du gjorde är att du plockat lite dyrare gym som ligger närmare dig. Ja, det är en ekonomisk fråga, men annars det är inte särskilt rocket science och stort och svårt beslut. Men det gör ganska stor skillnad över varje dag, över många år. Blir det en jättestor skillnad, den här lilla skillnaden i vardagen. Den här lilla tröskeln som har blivit lite mindre. Den gör jättestor skillnad över tid.
Ja, sen om du slår ut det så tror jag att det är många som, ja, men, även om jag har det billiga gymkortet och tränar liksom en gång i månaden för att det inte blir mer, så blir det ju inte billigare.
Nej, men jag menar, logiskt sett så är det ett starkt argument också att den träningen som blir av ändå blir dyrare blir ju överlägset billigare ändå slutet. Så att du vinner ju oftast i längden ändå, men alltså, det som vi pratade lite grann om i det här kapitlet med ryttan och elefanten och vår känslomässiga del, motivationella del, mycket av motivation handlar ju också om det.
Mm.
Att det är en sak att veta vad vi ska göra rationellt. Men problemet är att vi liksom har ju andra system i kroppen och hjärnan, de känslomässiga delarna, våra impulser som styr oss också väldigt mycket bakom kulisserna. Och där är just med liknelse med en elefant att det är ju väldigt, väldigt starka krafter som är svåra att stå emot. Framförallt när vi är stressade, hungriga, när vi lever en vardag då, liksom inte, då vi inte kan förlita oss bara på vårt rationella, logiska tänkande.
Mm.
Det är också, tror jag, viktigt att säga med, med den här motivationsteorin att den är väldigt, väldigt, väldigt stabil vetenskapligt. Den har tydlig tillämpning, hur kan man tänka när man jobbar. Men, och det tror jag är viktigt att säga återigen, det är inte de här liksom GPS-lösningarna som den erbjuder som passar i varje situation, utan det är mer, det handlar om de här grundläggande principerna som man som förälder, lärare, chef eller privatperson kan jobba efter. Och sen handlar det om att fundera på, som vi har nött och blött och fram och tillbaka, och hitta de där exemplen och konkret i vardagen. Var liksom, hur översätts det till i mitt liv? Och hitta speciallösningarna där. Och det är också en del av, det är en viktig del av hela autonomibegreppet, att liksom få göra den resan själv. Att inte ha någon poddare eller forskare som berättar exakt hur det ska funka i mitt liv. Mm. Utan liksom att jag hjälper dig på vägen, byggnadsställning på vägen med principerna. Och så kan vi prata om, vad kokar det ner till i ditt liv? Och sen börjar vi där. Och sen att man har ett feedbacksystem och har någon som hjälper liksom längs med vägen. Då tror man bra chans. Det är det jag tror en bra sjukgymnast gör, varför det funkar för vissa personer. Det är det jag tror en bra PT gör, utan att man tänker på det. Man tillfredsställer de här tre psykologiska behoven på ett jättebra sätt och skapar den här byggnadsställningen som gör att det blir en stabilitet hos individen innan man klipper navelsträngen och låter personen simma själv.
Om man lyssnar på det här och vill kanske ställa någon fråga till dig, hur kan man nå dig då?
Man kan nå mig på e-mail till exempel. magnus.lindvall@gu.se eller magnus.lindvall@gih.se. Sen finns jag på Twitter också. Kan man söka upp mig. Försöker väl att vara med lite grann i debatten så ofta jag hinner med lite grann. Så där kan man också söka upp mig om man vill.
Tack för att du var med.
Tack.